Tisdag, Sportbladets Premier League-podd är tillbaka. Patrik Styrket, jag. Med mig har jag Frida Fagerlund, Kalle Karlsson. I vanlig ordning, välkomna hit. Det har varit en FA-cup-helg att titta tillbaks på. Men också en massa andra sköna narrativ att borra ner sig i. Men vi kan väl börja i FA-cupen, eller vad säger ni? Hej, hej på er. Ni får ju ge er till känna också.
Ja, hej, hej.
Jag bara kände att jag satt här och bara kastade ut er någonting som ni är osäkra på om ni var med på. Arsenal, Nottingham Forest, gick inte riktigt som Wenger hade hoppats, tror jag. Kraftigt roterat lag, låg ju inklämt där mellan två stycken Chelsea-matcher som var högre prioriterade, det är ju rätt så uppenbart. Men det kan inte ursäkta allt att man har roterat sitt lag, för det där var en match, det var en prestation som Wenger inte kan vara speciellt nöjd med.
Nej, på ett sätt var han kanske ganska nöjd med att han tvingade sitta på läktaren. Även om man sa efteråt att det nästan var värre att förlora när man sitter på läktaren, när man står längs sidlinjen. Nej, alltså, man vet knappt vad man ska säga, men man kan ju summera det som att Nottingham ville betydligt mer än Arsenal i den här matchen. Mm. Och förutom försvarsmissar då från Arsenals sida, så var ju mittfältet i princip helt obefintligt. Mm. Det var, nej, tycker inte att någon av spelarna kan känna sig speciellt nöjda efter en sån prestation.
Nej, inte minst försvarsspelet var ju under all kritik stundtals. Per Mertesacker och Debussy är ju spelare som har spelat så pass mycket fotboll på så pass hög nivå att man tycker inte att det ska behöva se ut på det här sättet. Men det känns som att de är färdiga.
Ja, de har verkligen gått ner sig rejält. Om man tar Debussy, så var det ändå en toppback i ett starkt landslag i Europa som Arsenal värva. Och nu har han ju i och för sig stått bakom Bellerin rätt länge, men han har ju gått ner sig något fruktansvärt. Och nu spelar det ingen roll om man byter klubb, han kommer inte spela något mästerskap i alla fall, känns det som. Mertesacker gjorde ju den där renässansen, den där FA Cup-finalen i våras, men sen dess så har han ju tyvärr också dalat rätt kraftigt. Och det känns naturligt att han, ja, som man ska göra nu, då lägger skorna på hyllan. Man riskerar ju alltid någonting när man roterar så mycket som Arsenal gjorde. Det kan gå, det går kanske till och med i de flesta fallen, men det finns alltid en risk att du åker på en smäll om du gör det. Och jag är lite förvånad över att han i det här läget riskerar så mycket, för att det här kanske är Arsenals enda chans att få en titel. Och ja, då ska man inte slänga bort den.
Det har ju kommit också uppgifter om Iwobi som var dålig. Kan man säga. Och det kanske fanns en anledning. Det har kommit fram bilder då från när han är ute och festar sent på natten då, tidigare, helt enkelt på fredagskvällen, va? Något som ska ha gjort Wenger upprörd, minst sagt. Och det kan man ju förstå, när Iwobi är en av de här spelarna som i ett sånt här roterat lag ska vara den som och håller uppe kvaliteten, som gör att de ändå springer förbi en så pass mycket mindre och sämre klubb som Nottingham Forest.
Han borde också ha sett det som sin chans, med tanke på att han har inte rosat marknaden de senaste 2 åren. Det här var ju en möjlighet för honom att flytta fram sina positioner, så jag är väldigt, väldigt förvånad. Nu sägs det ju då att han ska inte ha druckit alkohol, han ska inte ha rökt någon cannabis, vilket de gjorde på den här festen. Och det var ju gott så, men han vet ju om själv att han inte ska vara i de sammanhangen 2 dagar innan match. Och jag är jätteförvånad över att, alltså, en professionell spelare den åldern får den här möjligheten i cupen, att han tar den liksom risken det innebär att förstöra sin karriär, vilket han gör i det här fallet. Han blir bötfälld, men det tycker jag inte är det största straffet. Det största straffet är att hela världen får se det här, och andra klubbar som kan tänkas värva han kommer ta med det i beräkningen också.
Mm. Och det finns väl en risk för att Wenger helt enkelt inte spelar honom mer framöver här nu. Om han inte verkligen måste. Finns det ett annat alternativ, så tror jag han kommer bli vald. För att det här tror jag är ett beteende som Arsen inte accepterar. Cannabis dessutom, det är väl dopingklassat. Så att
Det är det du tänker på i första hand när man hör cannabis, att det är dopingklassat.
Ja, men det är ju det. Jag menar, det borde ju dopingtesta de spelarna överhuvudtaget. Jag har dålig koll på hur det är med dopingtesterna i Premier League.
Det görs ju, men jag vet inte om det görs liksom regelbundet så.
Men om det finns annan misstanke liksom, det finns en bild på i Våby, han sitter och klipper en hövding sent på kvällen, och så borde ju liksom dopingkommissionen kunna sparka in dörren där och säga, hör du, nu får du kissa i burken.
Ja, så är det nog, de väljer väl ut x antal spelare efter varje match, så som jag har förstått det, och testar dem, så det är väl mycket möjligt att det är på det viset.
Mm. Klippa en hövding är alltså att röka hasch, för er som inte satt i Kungsträdgården på 70-talet. Ja, förlåt för den väldigt ålderdomliga slangen. Wengers avstängning då? Han kritiserade domare. Var det rätt att han fick sitta på läktaren? Eller? Vi har fått en fråga från Jean-Pascal Stryver. Varför får managers inte ifrågasätta domarna i Premier League? På andra arbetsplatser ifrågasätts ju chefer eller anställda med eventuella konsekvenser om de inte gör deras jobb rätt.
Mm. Alltså, nu blir det ju automatiskt så att man väger in varför han var så himla upprörd. Och domslutet där i West Brom-matchen var ju horribelt, såklart. Och det kostade ju Arsenal 2 oerhört viktiga poäng. Mm. Så på det sättet är det väldigt, väldigt enkelt att känna med Wenger att han var så pass upprörd som han var. Å andra sidan så vet man ju inte exakt vad han har sagt till de här domarna efteråt.
Ja, men det handlar väl om vad han sagt i intervjuer och så här. Alltså, ska man inte få kritisera?
Alltså
ska man inte få kritisera domarna? Det får man ju inte.
Nej, det får man inte. Men jag tycker att det är en ganska... Det känns som att det krävs inte så mycket för att man ska bli fälld. Och det kan jag tycka är lite löjligt. För precis som du säger, så någonstans måste man väl kunna säga vad man tycker
borde,
på en presskonferens.
Borde det vara högre tak, Kalle?
Ja, jag tycker det. Jag tyckte det länge. Det blir lite som att de blir lite för skyddade, domarna. För då blir det ändå som att de kommer ju inte undgå kritik från den stora massan bara för att tränaren inte får säga det. Alla ser ju misstagen. Så att jag ser inte riktigt varför inte tränarna ska få säga det som ändå sägs runt omkring. Men det är klart, det får inte gå till överdrift, men jag tycker att det kan vara högre i taket än vad det är idag. Mm. Men de påpekar ju ofta det där att man får inte... Liksom, vad är det, man får inte skada integriteten hos domarna. Du får ju säga att han har gjort fel, men du får inte skada liksom, ifrågasätta hans integritet och så vidare. Och det, ja, vad den gränsen går, det är lite så definierat.
Ja, den verkar vara ett känsligt släkt i alla fall, domarna i sådana fall. Sen, jag menar, de är rätt utsatta också, så att det är väl det, de försöker väl skydda sina domare så gott det går. Men ja, den matchen som på förhand i alla fall kanske kändes som den mest intressanta den här FA Cup-omgången var Merseyside Derby som spelades fredag kväll. Van Dijk med sin debut i Liverpool, och från början, alltså under matchens gång, det var väl inte den mest sprudlande tillställningen, så var det lite frågan lite grann vad rubriken skulle vara, men i 86 minuten så såg han ju till att den rubriken på något sätt skrev sig själv, Van Dijk med mål, avgörande mål i sin debut för Liverpool.
Mm, ja, det är ju helt sanslöst egentligen. Det var lite kul också att sitta och följa, satt och följde så här Van Dijk på Twitter, bara för att det var intressant att se vad folk tyckte om honom under matchens gång. Och i början var det ju ganska uppmuntrande, och ja, men han såg bra ut med bollen och så lugn ut, såg ut som att han kommenderar sina lagkamrater och sådär. Och sen när det här baklängesmålet kommer, då haglade ju helt plötsligt, på en halv sekund så slogs det om, och då togs den här transfersumman upp återigen, och han var inte värd det, och han sprang inte tillräckligt fort tillbaka, och det var så otroligt mycket, och det var rätt kul att se hur det kunde skifta så snabbt. Men att han sen får avgöra alltihopa, det var nästan ett lite surrealistiskt avslut på en match, skulle jag säga. Han är nog ganska nöjd.
Men är inte det där också det du ger uttryck för, liksom det här alltså tecken i tiden med, alltså det här med av och på liksom, ja. Hur hela den här världsomspännande liksom Premier League-apparaten liksom är så extremt här och nu. Ena minuten hyllad, nästa minut inte vattenvärd liksom, och ja, det där kan man tycka en hel del om.
Det är ju bara att titta på hela transfergrejen nu, alltså. Det är som att Wengers eller Klopps eller vem som helst status handlar ju, är ju helt i relation till vilket påhittat rykte som har fått fäste senast liksom. Det är så väldigt, alltså så mycket av det som påverkar, som inte har någonting med verkligheten att göra överhuvudtaget. Är så otroligt känsligt, ja, för minsta lilla svängning åt något håll. Det behöver inte ens spelas några fotbollsmatcher. Folk dömer ut det ena på liksom på förhand, och den ena är geni och den andra är pajas och fram och tillbaka. Det är svårt att hänga med, tycker jag.
Och Van Dijk, han är ju säkert inställd på också att varenda baklängesmål som Liverpool kommer få nu under våren, alla kommer att titta på vad han var någonstans och vad han gjorde, om han kunde ha gjort något annat bättre. Det är ju så det kommer att se ut. Så gäller det ju bara att han har psyke nog och inte tänka på det där, och tyckte han visade i den här matchen att det kan nog bli bra det där.
Det känns ju uppenbart att Van Dijk ska in och starta i det där mittförsvaret. Vem ska spela bredvid honom?
Nej, inte Klavan i alla fall.
Ja, Matip för mig. Jag tror att vi kommer se att Liverpool kommer få så mycket bättre uppspel nu, eftersom Van Dijk faktiskt klarar av att spela till vänster också. Trots att han är högerfotad, så kommer ju Matip kunna spela till höger. Van Dijk kommer klara platsen till vänster. De har två med längd
och, det är ju två riktiga fyrtorn verkligen, verkligen. Det är nästan två meters killar båda
och
två.
Båda ganska eleganta med boll också. Så att kan Kloppa få ordning på organisationen kollektivt med de som spelar framför och så vidare, så jag ser inte varför det inte skulle bli riktigt bra med de två.
En annan lite...
Att möjligen, jag ser ingen som brasslapp då. Det är ju det där vi har pratat om. Just när man spelar så som Liverpool gör, så blir man ganska utlämnad som försvarare ibland. Det är möjligen det då. Men det tror jag ändå att nästan alla har förståelse för nu. Att det är inte så himla lätt alla gånger att spela försvarare i ett Liverpool när de pressar högt.
Nej, precis. En annan händelse som har fått mycket uppmärksamhet är något som kommer utredas av FA, och det var en skärmytsling mellan Firmino och Holgate som börjar med en kamp om bollen vid sidlinjen. Holgate
kamp om bollen,
Holgate.
En regelrätt knuff i ryggen, så han flög ut på läktaren.
Holgate ger en eftersläng på Firmino som inte är så vacker.
Nej, alltså jag fattar ingenting. Hade han inte haft gult kort, så hade han ju fått ett gult kort där. Han vågar ju helt enkelt inte ta fram det röda domaren. Och det kan man tycka en hel del om det där. Jag tycker ju att man ska döma efter regelboken mer än vad man gör, och inte påverka så mycket om man har ett gult och så vidare. Det där, det måste ju vara ett gult kort. Han knuffar ut den så han liksom ramlar över reklamskyltarna och ut på läktaren. Liksom, hur kan det inte vara ett gult kort?
Precis. Firmino blir förbannad, springer tillbaka och skriker. Och det man kan se som syns på tv-bilderna är, så skriker han på portugisiska. Översättningen blir ungefär: är du galen, är du galen, Fio de puta eller något sånt där. Son of a bitch.
Precis.
Skriker han på portugisiska. Men sen så säger han någonting mer. Eller i alla fall hans ansikte är skylt. För helt plötsligt blir Holgate tokarg. Så ser man att Holgate senare säger till sina lagkamrater: he called me the N-word. Och det går inte att uppfatta huruvida, alltså på tv-bilden, om han har sagt det här eller inte. Domaren står ju precis bredvid. De står ju en halv meter ifrån varandra allihop där. Men Holgate har i alla fall uppfattat att ett rasistiskt ord har sagts mot honom. Och det är därför han blir så arg som han blir. Och det här ska utredas av FA just nu. Ingen vet ju vad det är som har sagts egentligen. För det går inte att se på några tv-bilder.
Nej, alltså min första tanke var att Holgate hörde fel. Och så var det kanske inte. Firmino kanske sa någonting mer efter att han hade sagt det där på portugisiska. Men jag fick bara känslan av att han hörde. Men jag, Jag förutsätter att Holgate inte pratar portugisiska. Det gör han kanske. Men om vi förutsätter att han inte gör det. Att han kanske missade då att något ord... Att han har hört fel. Jag vet inte. Men å andra sidan, han reagerade ju så otroligt starkt. Så
ja, han reagerade väldigt
det
starkt.
Det får ju en att tänka att...
Uppenbart så har han ju uppfattat någonting som...
Ja.
Som det här. Som inte ska upprepa.
Och har han sagt det så är det naturligtvis, då är det ju helt, helt vansinnigt.
Ja, ja. Och då ska han ju stängas av. Men det är
man,
ju inget snack.
Man tänker, domaren borde ju ha uppfattat det i så fall också. Det känns ju märkligt om han inte har gjort det när han var så i situationen som han var.
Ja, han står ju precis bredvid. Holgate är ju, det är väl då han har ju till och med varit och knuffat på domaren i situationen tidigare där. Det är också någonting som man ju inte får göra i fotboll. Vi får se vad det är.
Men var det inte så att Madley skulle ha med någonting om det där i sin rapport, men att just det inte har kommit ut ännu.
Nej,
men vi får väl se vad det innebär.
För om Madley skulle ha hört någonting, då skulle han ju ha visat ut Firmino direkt.
Ja, man tycker ju det. Man tycker ju det.
Så är det.
Men det var han målade ju in sig själv i ett hörn där. För att först inte ge Holgate ett gult kort. Det var väl antagligen kompensation för straffen precis innan.
Ja, det var det.
För
det
var ju
det var ju en väldigt, väldigt ja. Ja, det var ju en felaktig straff. Så är det.
Och då väljer han att inte ge Holgate sitt andra röda gula kort. Och då kanske han typ kände att men då blev det konstigt om jag får min.
Jag tror också att det kan finnas en poäng i det. Men det är det som är problemet. När man målar in sig själv i ett hörn. Och alltså de rätt från början, så liksom det som är bestraffningsbart bestraffar det liksom. Då tror jag man hamnar mer rätt.
Nästa vecka är Premier League tillbaka igen. Då är det Liverpool mot Manchester City. Tror ni det blir Matip och Van Dijk då?
Ja, det känns väl som det, eftersom att de startade i FA-cupen, så känner man väl att då kanske Klopp hade en tanke om att de skulle spela ihop sig lite grann.
Ingen Coutinho. Han är borta. Om ni vill höra en väldigt lång utläggning om Coutinho och den affären, så hänvisar vi till gårdagens Sillypodden. Då jag pratar färdigt.
Hela avsnittet.
Om den, inte riktigt hela avsnittet, men en rejäl utläggning i alla fall kan vi kalla det. Om varför de säljer i januari och så vidare. Men det verkar också vara så att, eller vi vet ju att Gabriel Jesus inte kommer spela på söndag. Han är skadad och... finns misstankar om att skadan är allvarligare än vad som tidigare har kommunicerats. För han är nämligen nu nere i Barcelona för att se en specialist och ta reda på huruvida det faktiskt är en korsbandsskada eller inte i hans knä. Och skulle det vara det, då är ju till och med VM borta. Då är det ju nästa säsong som han får sikta på. Det vore ju oerhört tråkigt.
Ja, men såklart. Känns det som att för de flesta spelarna så 2018 handlar ju väldigt mycket om VM såklart. Så att missa ett sånt slutspel, det måste ju kännas för jäkligt rent ut.
Alltså var 20 år gammal, man gör den säsongen som man gör. Han är ju startspelare i brasilianska landslaget i alltså inför ett VM. Det är ju det är för tungt om det är så att det är en jävla korsbandsskada. Jag kommer bli så ledsen, känner jag. Spontant. Man är liksom så här, det här är ju liksom en sån spelare man verkligen vill se där, och man vill att han ska få det genombrottet som han ju har potential att få med det laget som Brasilien kommer att spela också. Det är ju ett superlag de kommer ha till sommaren.
Ja, men de har ju jättetungt favoritskap. Det har de. Och kan potentiellt få möta Sverige i en åttondelsfinal också. Det är inte
bara en sån sak.
Ja, precis. Ja, vi får se hur det går med Gabriel Jesus då. Helgens andra snackis har inte handlat så speciellt mycket om vad som har hänt på planen. Om vi då bortser från sillseason. Det handlar om den här ordkriget mellan Conte och Mourinho.
Jaha, det.
Som har underhållit i alla fall mig. Jag tycker det här är fenomenal underhållning.
Ja.
Som började med Mourinhos egentligen passning till både Conte och Klopp. Han har väl fått frågan lite grann om sin framtid i Manchester United, att han har sett lite avmätt ut själv så där. Han kommenterade ju det med att säga att jag behöver inte bete mig som en clown, va, på sidlinjen för att vara passionerad. Och då fick Conte frågan, ja, vad säger du om den här passningen från Mourinho till dig? Och svarade då med att kalla Mourinho för senildement, vilket är en jävla märklig sak att säga alltså.
Ja, det är ett påhopp.
Det var väldigt, väldigt onödigt att ta det till den nivån, kände jag. Och det Mourinho kan ju då, nu går jag igenom det här för er som inte har hängt med i alla turer. Han kan ju inte släppa en sån här sak.
Nej, han kommer aldrig släppa en sån här grej. Det finns inte på kartan.
Och ger ett ganska nyktert svar först på Contes påhopp och säger han blev provocerad av reporten. Det är liksom det han fick frågan ställd och blaha blaha. Och sen avslutar med, men det är någonting som aldrig kommer hända mig. Jag kommer aldrig bli avstängd för matchfixning.
Nej, då tar han upp den grejen.
Från ingenstans plockar han upp den grejen. Någonting som Conte faktiskt har blivit friad för också. Jag menar,
i efterhand, sen, långt ja, efteråt.
Ja. Långt efteråt så har han blivit friad för det. Och det är liksom... Man väntar ju bara på att sen har ju Conte kommit tillbaks. Ja, vad var han sa sista
han
grejen?
Han sa att han var en liten man.
Ja, just det. Att han var en liten man. Ja. Man väntar ju bara på att Mourinho ska håna hans hairplugs nu liksom. Det är ju på den nivån.
Det allra roligaste med Mourinho, det är ju när han har ju säkert bestämt sig på förhand att nu ska jag lägga in en sån smocka alltså till Conte. Och så sitter han och pratar i 10 minuter om allt annat och så som man brukar göra, att man nästan inte förstår någonting av vad han säger. Och sen bara slänger in en liten smocka där mot slutet från ingenstans.
Ja, för den är inte oprovocerad, men den har ju ingenting med någonting att göra.
Nej.
Den kommer
ifrån... men han är ju man får ju ändå ge honom, han är ju otroligt rättshaveristaktig när det handlar om att få rätt i diskussioner och så vidare, och jag kan inte se att han lägger ner stridsyxan i det här, utan det här kommer ju sluta med att Conte på något sätt drar sig tillbaka och tycker att det har liksom ballat ur. Jag tror Mourinho, han kommer liksom aldrig, det kommer komma, om det här elden dör ut lite, då kommer han slänga in ett nytt vedträ i brasan liksom, för att det ska leva lite till. Framförallt om hans lag då spelar dåligt, så att han kan liksom flytta fokus till den här diskussionen. Så att det blir, som sagt, man kan ladda upp med lite popcorn och sitta och följa det här.
Alltså man ser ju inte att sådana här saker inträffar utan att Mourinho är inblandad.
Och att han har en baktanke kring det.
Ja, ja, visst är det. Och han har ju, alltså de avskyr varandra, de här två människorna. Så är det ju. Det är ju inget, vi kan tvivla, eller behöver tvivla på, att de hatar varandra, de här två. Men Mourinho har ju också hela sin historia med Chelsea. Judas is still number one.
Ja, just det.
Han kan ju inte släppa det här liksom. Han hatar ju Conte lika mycket för att Conte kom till Chelsea och vann titeln med sitt lag liksom, som han ju fick sparken från. Ja. Alltså, det gör ju så oerhört ont i honom.
Mm. Sen var det väl den där 4-0-förlusten också antagligen. Som ja, det blev inte bättre.
Jublet vid 4-0-målet som fick bägaren att rinna över den gången, så han var tvungen att tillrättavisa honom. Och det, Conte är ju också en känslomänniska och en
ja, det är fruktansvärt underhållande att de är,
ja. Sen känns det nästan så, lite som terapi, alltså förutom det här för Mourinho att han vill flytta fokus, så känns det lite som terapi för han själv, alltså när han är inne i en liten tuff period i livet, så startar han någonting sånt här, precis som att han mår bättre av det.
Jag tror absolut att han stärks av det här.
Ja, det tror jag.
Jag tror inte alls att det här är negativt för honom.
Nej, han behöver de här liksom dösterna, psykologiska krigen, för att liksom vara helt fokuserad. Så det tror jag också. Men sen är det frågan om
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Nu spelar ju de här lite utanför den stora scenen. De är ju liksom på någon slags bakgata nu, medan City är liksom på den stora scenen och dominerar överallt. Så det här är ju liksom deras, det här är ju nästan deras 50 seconds of fame den här säsongen. Alltså det är ingen annan som bryr sig om dem på samma sätt som de har gjort om de hade varit med i titelrace. Det här har ju blivit liksom deras sätt att få synas lite.
Mm. Alltså senildement kommentaren var ju,
alltså, du gillar den?
Nej, men just när jag hörde den, alltså, han fäktade efteråt, så han sa det på italienska också, för att liksom han hade inte det engelska ordet, men det var det här han ville liksom. Och sen den här konstiga översättningen som någon kallar för amnesia, det är ju inte alls det betyder. Det var ju någon, jag vet inte vem det var som översatte det från italienska i någon tidning efteråt. Nej, men det är ju inte det betyder. Det här är något, det är någonting helt annat.
Men sen, vi har väl inte ordet heller på svenska, senildement. Jag har aldrig
använt. Jo, absolut. Det är
senildement.
Ja.
Jag har aldrig använt det.
Det är en sjukdom som drabbar gamla människor.
Jag trodde att man antingen var senil eller så var man dement. Jag trodde att det var.
Ja, det kallas ju senildement.
Men
drabbar ofta gamla människor och får dem förvirrade och personlighetsförändrade och så vidare.
Och Mourinho.
Och enligt Conte så är det han teori varför Mourinho beter sig som han gör. Vi släpper dem där, och det är väl inte slut det här. Tror ni FA kommer lägga sig i här?
Orkar de det?
Inte så länge det hålls på den här liksom nivån så att de boxar mot varandra liksom. Nej, jag tror att de skiter i det.
Var inte FA inne och fick sära på Ferguson och Wenger när de höll på som värst?
Ja, det kanske de var. Blev FA inblandade då?
Jag tror
för
det
var ju lite roligt när han.
Det är ju nästan senast som vi har haft ett.
Ja, men sen hade ju faktiskt Mourinho och Wenger.
Mourinho och Wenger också.
När han sa att han var en fönstertittare eller något sånt där. Det var ju fruktansvärt kul.
Yes, precis. Det var ju då Wenger liksom mer eller mindre hotade Mourinho med stryk på sidlinjen när de var på att knuffa varann, och han såg ut som han skulle, nita honom i stort sett.
Ja, det. Som sagt, nästa kapitel följer nog snart. Jag vet att Conte sitter i detta nu och gör en presskonferens, så att man vet aldrig, det kan komma nya verbala smockor bara inom någon timme.
Ja, vi ser fram emot det. Oj vad vi ser fram emot det. VAR gjorde sitt inträde, alltså Video Assistant Referees gjorde sitt inträde i engelsk fotboll igår kväll i FA, eller Ligakuppens vad är det? Semifinaler? Kvartsfinaler är de spelar.
Nej, det var FA-cupen, va?
Ja, det var det.
Ja, det var FA-cupen igår. Ja, förlåt. Det var under helgen. Men igår så användes det. Men det användes inte så att det var något domslut som ändrades. Men de bekräftade då det här målet som dömdes bort.
Ja, precis. Det är ju en ganska banbrytande grej det här. För det har ju ändå diskuterats under så många år. När ska videoteknologin ta steget in? Och nu har de det här på prov då i FA-cupen i några utvalda matcher, och nu var det ju den här matchen då med Brighton Crystal Palace, och lämpligt nog så blir det en situation som är verkligen så där situation som det går att veva om igen, och det var ju Glenn Murrays avgörande mål, och det visade sig då att det inte var han, så att videoteknologin kunde ändå slå fast att målet skulle stå fast.
Ja, så var det. Jag ska säga att jag har inte sett matchen själv, för jag får inte in den här kanalen hemma på min TV.
Men det var ändå intressant att Roy Hodgson sa ju faktiskt efter matchen, den mycket sympatiske Roy Hodgson, och han sa ju att han var ju förbannad när målet var, för han tyckte ju att det där borde ju liksom ändå ha varit hans. Men sen när han fick svart på vitt att de hade tittat på videon och bedömde att det skulle vara mål, och han hade efter matchen fått titta på videon, då tyckte han också att det var a genuine goal, som han sa.
Det har varit väldigt mycket domarfokus den här säsongen i Premier League, mer än vad det brukar vara, inte minst nu de senaste veckorna faktiskt.
Han lyckades ju jinxa det där. Jag sa ju för 2 månader sedan att jag tyckte att det var skönt att det var inte så mycket domslut vi diskuterade.
Nej, precis.
Och sen efter det kom det en lavin av veckor där vi bara diskuterade domslut egentligen. Så att jag ska inte jinxa dem mer. Jag ska slå fast som det är. Premier Leagues domare är fortfarande kassa.
Precis som alla andra domare i alla andra ligor.
Ja. Sen är det ju intressant tycker jag det där med just hur mycket kan domarna förbättra sig när fotbollen går så mycket framåt, när det går så mycket snabbare. det mänskliga ögat kan ju inte se bättre. Kan inte uppfatta snabbare.
Men är VAR rätt väg att gå då?
Alltså, nu har ju Serie A testat det hela hösten. Och ja. Då har man ju ändå fått uppleva det på något sätt. Alltså, ja. Sett tidigare har man bara sett i träningsmatcher och Confederations Cup var det ju också med det och sådär. Och det är väl klart att det har sina fördelar. Absolut. Det är ju jättebra när domslut blir korrekta. Men det finns ju en baksida också.
Du tycker jag, de blir ju inte alltid korrekta heller. Det är Nej, alltså, exakt. Har vi sett i Italien
för
inte minst.
Alltså. Ibland är det ju faktiskt så att vissa grejer är ju otroligt subjektivt vad man tycker. Och det har man ju sett nu, fast att VAR används, så kan man ändå sitta och tycka att men det där var väl inte straff, eller det där var väl straff. Så det känns som att där tappar man ju något sätt lite syftet med det. Och då tar det bara upp en massa tid, tycker jag. För att det är ju ändå ganska många sekunder som går åt.
Sen måste jag säga, jag fick en tankeställare när jag läste någonstans att enligt vetenskapen då, så blir 96% av domsluten blir rätt. Och VAR kommer höja det till 98%. Alltså så liten förbättring är det som det här kommer innebära. 96% av alla domslut blir fortfarande rätt. Sen kan man ju säga så här, ja men hur många av de matchavgörande domsluten liksom i straffområde och sådär, ja då kanske det är mindre andel. Och då kanske VAR kan höja det med fler procent. Men om man tittar totalt på alla domslutande match, så är det ändå 96% som blir rätt. Och det är ändå ganska mycket, får man säga. Och någon slags det där med tjusningen är ju att det ska finnas en liksom ett litet mått av slump och litet mått av debatt att diskutera kring.
Ja, jag menar, det känns som att alltså, fotboll är ju människor och ett levande spel på det sättet någonstans. Så,
men det är inte helt enkelt.
Nej, det är inte helt enkelt. Men nästan alla situationer, om det inte är liksom från vem som vinner ett inkast så där, är ju rätt subjektiva. Liksom. Vart är gränsen för en hand? Vart är... Jag tycker, det är väl offside som man kan känna. Den är ju binär liksom. Det är ju på eller av.
Men
det är ju antingen
då,
eller.
Borde man inte kunna sätta något sorts chip i skorna eller på något
sätt? Nej, det har testats. Det har testats.
För jag tänker, det är väl den enda grejen som där det faktiskt finns ett rätt och ett fel. Alltså det är ju alltså om man där man faktiskt kan avgöra.
Bedöma
precis. Ja, för att jag tycker ju att målkamera, alltså goal line technology som jag har funnits nu ett tag, det är jättebra. För det är ju samma sak där, antingen är hela bollen inne eller så är den det inte. Nej. Alla övriga detaljer kring målen kan vi lämna åt sidan, men vi vet i alla fall om bollen har varit över linjen eller inte. Ja. Och det är också rätt skönt, för det är också binärt liksom, det är antingen eller. Precis. Men väldigt mycket på en fotbollsplan är ju inte så liksom. Nej.
Men det är intressant också med, domarna har ju en tendens att gynna hemmalag, har en tendens att gynna topplag. Och där är det intressant om då VAR kan sudda ut lite av den, den subjektiviteten då.
Sen har ju inte VAR, har ju inte mandat över huvuddomaren, eller hur?
Nej, domaren tar alltid, alltså huvuddomaren tar alltid sista beslutet.
Ja, sen även om han tar sista beslutet så tänker man att det kanske finns en risk att det blir som i hockey till exempel. Nu tittar inte jag på jättemycket hockey, men jag tycker ibland att det känns som att de lägger över väldigt mycket ansvar på de här som videodomarna och att det finns en risk att man själv avskriver sig ansvaret hela tiden. Att det finns den sidan också, så att allting har ju, alltså det finns fördelar och det finns nackdelar också.
Vet ni vem som aldrig kommer lägga över ansvaret på
VAR? Dean.
Mike Dean. Han kommer bli den första domaren att säga emot VAR.
Ja, ja, ja.
Och säga att nej, jag har koll på den här situationen. Jag skiter i vad ni säger. Jag dömer straff. Det måste ju bli så. Det måste ju vara Mike Dean som blir den första att gå emot VAR.
Det kan vara så.
Det ligger ju i hans natur.
Det gör det.
Att gå sin egen väg och sticka ut lite. Mark Hughes har fått sparken.
Det var väl inte jätteoväntat.
Det var väl på tiden ändå, får man säga. Jag har sagt att nu får Mark Hughes sparken. Nu får Mark Hughes sparken. Har vi sagt i hela vintern här, känns
det. Han verkar inte ha trott det själv. Det är det som är så. I alla fall vad han har sagt på presskonferenser efter förluster och sådär. Så han ändå känns som att han har trott att han har skulle att få vara kvar, men nej.
Ja. Han verkar inte ha förstått heller att han har fått sparken, för idag såg jag också en intervju med honom där han förklarar att Stoke kommer bli bättre under avslutningen på säsongen. Så men borde du verkligen, ja, det är så här. Det inte tack vare dig i sådana fall, för att du är inte kvar där.
Ja. Det blir intressant att se vilken väg de går nu. Mm. Med tanke på att de har ganska mycket. Jag tror i och för sig att de har tittat på, borde ha sneglat på Crystal Palace och på Everton också för den delen, som har tagit in liksom beprövade Premier League-tränare som gör enkla och gör det kanske resten av den här våren. Men
Vilka namn finns det då tillgängliga?
Ian Dowie.
Jaha, men det är Martin O'Neill de ska...
Mark Kirbishley. Eller Alan Kirbishley.
Alan
Kirbishley. Jag kan inte komma på någon annan än Tony Pulis som passar där just nu.
Men han är ju inte tillgänglig.
Han har ju precis tagit ett jobb nu, så att det är svårt på det sättet. Men går alltid att köpa loss. Beror på om man betalar. Nej, men det var ju därför också som man inte fick sparken direkt, ljus. För att de bedömde ju att det fanns ingen riktig ledig kandidat som var lämplig på marknaden. Så det har gjort att han har fått mer tid. Men jag tror att det kommer bli en... Ja, jag kan inte komma på någon sådär som är klockren för jobbet. Men jag tror att det kommer bli en enklare lösning säsongen ut, och sen får de ta en diskussion vart de vill styra kosan någonstans till nästa säsong, men framförallt framöver vad de har för vision över 3-4 års sikt.
Mm. Intressant med det här Graham Potter-ryktet som dök upp på Mirror. Mm. Som Östersunds ordförande Daniel Kinberg slog ner otroligt hårt, men det brukar han ju å andra sidan göra när det dyker upp rykten.
Han har inte mycket valen att slå ner det hårt, men han kan inte säga ja, nej, men det kanske skulle vara något.
Nej, precis.
För Graham. Men skicka lite fel signaler i det här läget till...
Samtidigt så känner man väl att någonstans, det är klart att de kanske kan hitta på det, alltså ta det helt ur luften. Men det känns väl ändå som att hade Graham Potter fått en förfrågan om att ta över Stoke, kanske inte nu, men till sommaren kanske. Mm. Det måste vara oerhört svårt att tacka nej till en sån möjlighet.
Ja, och då är ju frågan om vilken väg Stoke ska ta vägen, för de har ju aldrig lyckats riktigt skaka av sig. Så Tony Pulis satte ju ett så otroligt djupt avtryck i den här klubben och den här spelartruppen när han var där, att de aldrig riktigt kunnat ta klivet ifrån Shawcross liksom fotbollen. Alltså Tony Pulis, även om de har velat spela en annan fotboll, så har de hela tiden fått gå tillbaks på något sätt till viss del till det här. Jag menar, två säsonger in i Mark Hughes regim så var de fortfarande liksom det längsta laget i hela Europa liksom. Och fast de skulle vara bollspelande, så var det ändå Peter Crouch som gjorde flest mål med huvudet och så vidare, va? Så att det känns som ett lag utan identitet. Och vilken väg ska man välja här nu egentligen? För det är det som kommer nästa manager kommer få göra, staka ut en ny väg för ett Stoke som just nu bara är liksom varken hackat eller malat.
Ja, alltså det beror ju lite på vad man vill. Jag tror väl också att de kanske bara vill rädda kontraktet nu den här våren. Skulle man till exempel ta in Potter, så vet man ju att det är en tränare som, han jobbar ju väldigt långsiktigt och vill gärna implementera sitt eget spel och inte ogärna anpassa sig utefter motstånd och sådär. De får ju helt enkelt liksom sätta sig ner och bestämma vilken typ av väg man vill gå. För precis som du säger, så nu, just nu känns det ju som att Stoke inte är någonting alls överhuvudtaget. De liksom bara svävar mitt emellan.
Mm. Börja scouta spelare i Division 2 norra till Stoke.
Men frågan är ju om de blev skrämda av sitt experiment att försöka röra sig i en annan riktning. För att det är ju väldigt svårt. Det räcker ju inte att byta ut 5-6 spelare för att bli Barcelona eller ens Barcelona Light, utan du måste ju nästan byta ut hela elvan, och det är ju en jäkla svår process och det är en lång process, och man ska ha mycket tur om man sätter alla sådana värvningar på plats. Och då kanske man, de får ta några år där det går lite sämre. Man får ju ändå säga med ljus att de klarar väl 3 år i rad placeringar på topp 10.
Ja.
Vilket var en framgång utan tvekan. Och jag tror inte att de är kapabla och liksom bara plötsligt nu styra om till att börja liksom röra sig mot Barcelona-fotbollen igen, utan jag tror att de ska vara Stoke med allt vad det innebär och det här lite skräckjagande stämningen på Britannia och mycket inlägg och långa inkast och så vidare. Det är deras DNA och det är det dit de borde röra sig. Sen är det klart, om de själva anställer Graham Potter och vill röra sig dit, så tror jag att det är klart att jag har stort förtroende för honom, så jag tror att det är möjligt att liksom, vad ska jag säga, att han lyckas på med att styra om dem. Sen hur, vad det innebär för tabellplacering, det inte innebär inte att de slutar på över halvan liksom. Inom överskådlig framtid.
En av hans styrkor också, Graham, det är ju trots allt att han kan hitta lite så här guldkorn i spelare och sen har han förmåga att utveckla dem och göra dem egentligen oigenkännliga.
Så är det.
Men, har man sett många exempel på.
Absolut, det är en fantastisk förmåga, men jag skjuter ändå in lite att han har gjort det på allsvensk nivå. Mm. Och det är inte riktigt samma sak att göra när man byter nivå. Alltså det är svårare att hitta de fynden som kan prestera på det sättet.
Han behöver ju utvecklas också om han ska ta det här jobbet. Han skulle behöva utvecklas med det här jobbet i sådana fall under en period för att lära sig. Jag menar, det är ju en jätteskillnad förstås att vara fotbollstränare i Östersund och vara i ett Premier League-lag med allt vad det innebär med försäsonger och trupper och akademier och liksom som man måste ta hänsyn till. Och det är väl också det, tar man in en manager som är erfaren från den här nivån, som vet allt det här, som har ett team, en stab som kan det här, att jobba i den typen av organisation. Jag menar, det är stora företag de här fotbollsklubbarna. Jag tror också att Graham Potter på sikt kommer vara en manager för kanske Premier League och så vidare, och hemma i England förstås. Men att ta det klivet från ett Östersund med den lilla organisationen och med det spelrummet man har där till ett Premier League, jag vet inte ifall det går att ta det klivet så snabbt utan att man behöver utvecklas som tränare också liksom.
Nej, absolut, alltså, när man har tänkt på honom och hans vidare karriär, så har man väl oftast tänkt att han kanske börjar i en
han
klubb.
Han skyndar ju rätt långsamt, så att det känns som
att han får många år på sig, och ja, men till exempel ett League One-lag som har potential att kliva upp i Championship till exempel. Mm. Alltså att det är någonstans där han kan få jobba ganska lång tid utan att känna allt för mycket pressen då. Det är ju det första man tänker på när man tänker på hans vidare karriär.
Det kom ju också rykten om att Stoke skulle ha förhandlat med Brendan Rodgers och att det var deras första val.
Okay.
under vintern här, men att han efter mycket om och mig sa nej till dem, att han ville stanna i Celtic då hellre. Och då, det hade ju varit att välja ett vägval då liksom mot alltså, för det var ju det som man försökte göra med Mark Hughes då, egentligen att försöka ge det en vända till dem. Men Brendan Rodgers var inte intresserad den gången.
Conte har snackat om Mourinho här under tiden. Vi
ja,
har
det är klart
på.
Han har. Vad härligt.
Han bland annat,
gåshud, Kalle, gåshud.
He used serious words. Said serious words. I won't forget this. This is not a problem for the club. It's a problem with me and him.
Oj, oj, oj.
I won't forget this.
Man säger ju, så det kommer nog leva vidare.
Ja. Man ser ju fram emot mötet där mellan
slutet av februari sägs det att de möts.
Ja, de möts i februari, ja. Det blir härligt.
Ja, men det är skönt att vi har någonting annat.
Det här
annat
måste leva fram till dess. Det här måste ändå kännas färskt fram till dess.
Ja.
Om inte annat så kommer de bli påminda om det inför.
Do I have the face that looks like I regret it? The Mourinho comments alltså. Ja. I don't think so. He's using serious words. I won't forget this.
Det är lite gåshud.
Ja,
gåshudsvarning.
De hatar varandra.
Ja, det gör de verkligen.
Det här
eskalerat till en nivå som...
Jag vet inte om vi har varit på den här nivån innan.
Det finns ingen återvändo härifrån i alla fall.
Nej, det gör det inte. Om vi stannar i Chelsea lite då, så har ju Conte fått en ny spelare som ska in i rotationen, och det är Ross Barkley som var någon som föreslår här. Han har haft världens dyraste rehab. Ja. Han skulle kosta 35 miljoner på deadline day i somras. Nu kostar han 15. Det var en 20 miljoner punds rehabilitering på 6 månader.
Ja.
Everton-supportrarna är rätt besvikna.
Plus lön under den tiden. Ja, det kan ju vara ett av de sämre transferbesluten som har tagits de senaste åren i Premier League i alla fall. Mm. Med tanke på att han inte har gjort en minut sedan dess. Och...
Men det var ju han själv som tackade nej till kontraktförslaget
den gången. Jo, men de hade ju kunnat tvinga bort han då. Tror du inte?
Ja, absolut.
Eller så hade de inte kunnat gjort det.
Det är ju, han har ju i alla fall kostat klubben lite pengar.
Ja, det kan man säga.
För han har ju inte spelat en minut. Oerhörd. Jag var ju nästan lite hånfull mot hans hamstring rehab här. Alltså han sa att en hamstring som har tagit 6-7 månader att rehabilitera, det har vi inte hört talas om innan. Sen såg jag ärret på hans lår. Det är ju en ganska rejäl hamstringsskada han har haft alltså. Han har ju...
Det är oroväckande för Chelsea. Det är riktigt oroväckande.
Han har ju alltså, de har ju fått skära upp hela låret på honom för att komma åt den där och knyta ihop den igen och,
de känns är luriga som... de skadorna. För har man en gång fått det på det sättet då är det svårt att få samma explosivitet igen och nå till den nivån att man kan liksom pressa det där låret gång på gång på gång utan att det går igen. Så att med den infon om hans lår på det sättet, då är det nog rimligt att den där summan också sjunker lite grann. Kanske inte från 35 ner till 15 som det blev nu, men att den sjunker i alla fall.
Ska i alla fall vara spelklar om inte allt för länge. Han är uppe och springer och är igång och tränar vad det verkar. Hur ska han, liksom, vart ska han in i det här Chelsea-pusslet egentligen?
Han ska in på en av de offensiva mittfältspositionerna i deras 5-3-2, så att det blir ganska givet var han ska in. Och det tror jag kommer passa han väldigt bra. Då får han lite defensiv täckning och han kan utgå från en central position och dessutom lite avlastning när det gäller kreativa från spelare som Mazar och sådana runt omkring. Så att jag tror att han passar ju bra så. Jag är mer orolig för att sådana där spelare som har varit supertalanger och sen kommer de in i en period där det inte går så bra under 2 års tid. Det är inte så himla lätt att bara trycka på en knapp och sen börja leverera igen. Kolla hur lång tid det tar för sådana spelare. Och vissa kommer aldrig någonsin tillbaka till sin nivå igen. Även om man hela tiden tror att, ja men tänk om han bara får ordning på sin kropp nu eller på vad det nu är. Men oftast brukar det sluta med att man inte når upp i den här potentialen ännu mer.
Nej. För om man får ordning på det så känns det ju onekligen som att det finns en ganska öppen plats där ändå.
Ja,
för att
absolut.
Visst, Fabregas var fantastisk mot Arsenal, men jag menar Bakayoko har ju inte riktigt sett topp ut. Danny Drinkwater har ju gjort det bra, men alltså det är väl klart att det finns en plats att fylla som han kan göra till sin om det är så att han kommer upp i form.
Det ska bli spännande att se vart han tar vägen. Vi har ju trott mycket på Ross Barkley ju. Man gillade ju honom när han slog igenom den första säsongen där. Man var ju hänförd. Han tog sig in i landslaget och menar sättet han spelar på med kraft och tempo och
kan skjuta med båda fötterna och...
Ja, men det var väldigt mycket man tyckte om spelstilen och hur han slog igenom och den här historien om träningsplanen och Moyes som tittar ut genom fönstret och ser en kille som fortfarande är och kör liksom intervaller i backen där på träningen, och det är för att han har inte busspengar för att åka hem utan han får vänta på att hans mamma ska sluta jobba för att åka och hämta honom, liksom en sån fattig grabb från kvarteren i Liverpool, och han fick liksom lyfta hem med kompisar och sådär, och det, alla de där extra timmarna på träningsplanen gjorde att han var liksom som ett monster när han väl klev ut i seniorlaget där. Alltså hela den där historien som man...
Tänk på det, att man tycker alltid, man känner alltid mer för spelare som har en tuff bakgrund. Alltså om en spelare skulle komma och säga nej, men jag kommer från en läkarfamilj och har haft det otroligt gott ställt hela min uppväxt. Det känns inte lika mycket.
Nej.
Det har ju typ 90% har väl en tuff bakgrund.
Ja.
Och mycket, ja, Det är ju också därför de har tagit sig hela vägen, för det krävs ju väldigt mycket om man ska nå igenom det där lilla, lilla nyckelhålet och gå hela vägen, med tanke på hur många det är som börjar spela fotboll i knattelaget liksom.
Ja, jag och Erik Niva pratade häromdagen faktiskt och hade en diskussion här om hela den nya generationen som slår igenom nu med fotbollsspelare, hur de är lika varandra och alla har två efternamn. Och att det bara är Broken Homes liksom. Det är Maitland Niles och det är Alexander Arnold och det är allt vad det är. Alltså hela det där liksom U21-landslaget som håller på att sätta sig ihop med, nu med de här talangerna. Det är väldigt mycket dubbla efternamn på dem och det är väldigt mycket Broken Homes från den delen. Ja, olika delar utav England med lite tuffare förutsättningar.
Ja, och sen tror jag också, för jag vet när jag pratade med Sonny Karlsson, sportchef i Häcken, så hade han en teori om att just det här att även i Sverige är mycket så här förortskids som, ja, men, som jobbar på och blir väldigt duktiga, att de på något sätt påverkar även de som kommer från privilegierade förhållanden på ett positivt sätt. Att de som är mer, ja, men kommer från ganska trygga bakgrunder anammar den här hungern som de här förortskidsen ofta har, som man kanske egentligen saknar. Att det finns mycket, mycket utbyte däremellan som är väldigt positivt för utvecklingen hos spelare. Det kan ju ligga någonting i det.
Mm. Det gjordes ju en det skrevs, kommer jag minns i alla fall, en sån artikel när det engelska, den här, alltså förra då, gyllene generationen här med Lampard och Gerrard och Beckham och hela det gänget, att de allihop kom från en väldigt liknande bakgrund, väldigt arbetarklass och stökiga förhållanden, med ett enda undantag, och det var ju Lampard
ja.
Som ju kom från en fotbollsfamilj då på ett annat sätt, men att de allihop kom från verkligen sina städers liksom motsvarande områden. Och det där hänger ju i, det ser vi ju på alla håll och kanter. Och det är väldigt typiskt för fotbollen av någon anledning. Lite frågor då. Jag har fått en fråga från Annika G. Stryver. Hette inte han Stryver innan här också? Vi har fått två Stryver som har ställt frågor då. Familjen Stryver är överrepresenterad i dagens podd. Hon undrar, är Johnny Evans ett bra köp för Arsenal? Han är ändå 30 år. Ja, det har ju börjat pratas om det, att Arsenal ska in och rycka i, det blir lite silly här i alla fall, men det är sådana tider och det är lite intressant att bara leka med tanken på att stoppa in en Johnny Evans i Arsenal just nu, för att de behöver ju göra något med sin defensiv de också.
Jag tror att det har varit en bra värvning faktiskt. Han har ju gjort det väldigt bra i West Brom i flera års tid nu, och det är och inte utan att United ångrar lite grann att man släppte honom på det sättet som man gjorde. För jag tycker inte de som har kommit in efter honom har varit bättre egentligen än vad han har varit. Så att,
vem var det som släppte honom?
Var det
Van Gaal?
Nej, det måste... Ja, var det så sent som Van Gaal?
Det kan ju inte varit Ferguson, Moise, det kan jag inte tänka mig. Det är Moise möjligtvis som släppte honom.
Moise eller Van Gaal är det ju. Men om man tittar på Arsenals mittförsvar, så det är klart att han skulle förstärka dem. Det är ingen tvekan om det. Och sen kan man titta på ålder och säga att han är 30. Jo, men han bör ändå hålla 3-4 år till.
Och det känns som att de behöver en ledare också. Någon som tar tag i det. Någon som kan styra och ställa. Lite som man såg Van Dijk nu göra mot Everton. Att liksom instruera lagkamraterna. Här ska ni vara, här ska ni liksom täcka. Ja, men någon som säger åt dem. För det har sett otroligt gjort.
Det är så oerhörd brist på mittbackar just nu, eller på backar överhuvudtaget. Alltså, det pratas om en halv miljard för Maguire liksom i Leicester.
Yeah, pratas om det? Vem säger det?
Han är bra.
Han är bra. Nu är det City som ska ha Maguire istället.
Maguire för en halv miljard, ja. City, ja.
Lätt värt alltså.
Det kanske inte var de mest trovärdiga uppgifterna, men det är liksom att det bara nämns överhuvudtaget.
Det säger något om den brist som råder.
Ja. Fått en fråga från Boda. Han skriver, nu när Syk inte är med. Ja, okej. Kanske ni kan diskutera om FSG kommer sälja Liverpool eller inte. Det har ju ryktats rätt länge. De är ute efter vinster, men tjänar de inte mer, men tjänar de mer på att behålla Liverpool? Eftersom jag då är med, så får jag väl svara lite kort då, eftersom jag brukar svara på Liverpool-frågan här. Jag tror det handlar helt enkelt om att de tjänar mest på att Liverpool som klubb ökar i värde. Kan de få upp Liverpool på en nivå där de är stabila, en stabil Champions League-klubb igen? Att man etablerar klubben som en topp 3, topp 4 klubb i England, att det blir tydligt. Då har man ökat värdet på klubben ganska mycket mer, och då tror jag man kommer sälja. För det tror jag är deras mål. Var deras mål från början. De såg en slumrande jätte på något sätt med stora skulder som man kunde lösa genom en liten ekonomisk kupp, som det var genom banklånet där. Och så fick man loss klubben för ganska lite pengar, försöka få tillbaka den till en nivå som man hade haft några år tidigare, och sen sälja den för betydligt mer. Det tror jag har varit deras plan hela tiden. Så att så är det. Emil Sauter skriver: Team of the Year röstar sig fram nu. Vilka Premier League-spelare tar en plats? Marcos Alonso, undrar han. Jag nämnde det här för Frida innan, och det blev en debatt direkt kring målvaktsplatsen.
Ja,
ja, det lär det ju bli. Frida, varsågod.
David de Gea är en jättebra målvakt. Men jag är ju otroligt svag för Ederson. Jag tycker ju att
du tycker att det är en fin kille överlag.
Ja, precis. Nu går jag väl inte bara på, jag går väldigt mycket på insats. Jag menar, han har ändå kommit in i Premier League och gjort det väldigt bra. Jag menar, de här utsparkarna, alltså det är ju omöjligt att inte tycka att han är en fantastisk målvakt. Sen vet jag om att det sker också är en fantastisk målvakt.
Jag tycker att det sker i världens bästa målvakt den här säsongen. Han har ju varit, alltså för mig, på en egen nivå. Även om Ederson har varit ligans näst bästa målvakt, det kan jag ställa upp på. Så jag ser inte hur man kan peta De Gea från den utmärkelsen.
Jag tycker inte han har varit på en egen nivå, De Gea. Jag tycker han är kanske lite framför Ederson. Men det är också en intressant diskussion, för det handlar också mycket om hur man ser på målvaktsspel. Är det nya att använda fötterna som är liksom...
Nu nickar Frida, hon nickar våldsamt här nu.
Ja, nu.
Eller är Maestro Kalle kommer in här.
Eller är det att rädda bollar? För är det att rädda bollar, det som man traditionellt har sett som målvaktsspelet, ja, men då har ju De Gea gjort mer liksom ögonfallande räddningar, och han har ju också mer att göra i Manchester United, för de har ett sämre lag, och Ederson har kanske inte...
Han räddar ju många poäng, De Gea.
Ja, precis. Och Ederson, känslan är att han står sysslolös lite då och då, för att City håller i bollen.
Ja, har man 90% bollen av ett lag, då blir det inte jättemycket mål.
Nej, precis. Och så får han göra något ingripande här och där, men har samtidigt helt otroligt spel med fötterna. Så jag tycker nog fortfarande det sker lite framför, men jag tycker inte det är någon egen nivå så.
Men Ederson är duktig på att rädda straffar också.
Ja,
det måste ju också räknas in i ekvationen.
Ja, det är han. Det är också Simon Mignolet i så fall, vill jag ju flika in då. Ska han också in där? Ja. Nej, det ska han ju inte förstås.
Bra att du betonar det, så att ingen tar det på allvar.
Nej, jag tror inte det är någon som tar det på allvar. Det...
Däremot tycker jag inte att han har varit så kass som många vill.
Nej, det tycker inte jag heller. Jag håller med dig.
Han är inte ligans sämsta målvakt, som en del ska ha det till. Han är ju rätt långt bakom de här två när det kommer till allt förstås. Men
så är det.
Men ja, det är en annan fråga. Team of the Year höll vi på med.
Ja. Ska vi in
Marcos Alonso?
Ja, det tycker jag.
Spelmässigt är han inte så imponerande, men han gör ju mycket poäng.
Det är ju helt sjukt vad mycket poäng han gör.
Ja, men så...
Ja, svårt att se vem vi annars skulle stoppa in där på vänsterback.
Nej, jag håller med dig. Det kanske inte är någon
annan.
Jag tycker inte Fabian Delph heller. Alltså, jag tycker att han är lite för sårbar defensivt och gör lite misstag ibland här och där. Funkar jättebra i sitt system dock, men nej, men det är kanske Alonso. Det säger väl också någonting om bristen på vänsterbacken, ja, då.
Kolasinac har ju inte, alltså, han har gått ner sig
totalt. Mittback måste ju Otamendi in, alltså. Han har ju varit fullständigt briljant.
Sen... Ja, så är det ju. Sen är det ju, man, alltså, vi har ju hånat, eller vi har inte hånat, men vi kritiserade Burnley lite grann. Men det är klart att försvarsmässigt, en Tarkowski till exempel, har ju varit väldigt bra den här säsongen.
Ja.
Sen har ju alltså Aspiliketa, alltså han är ju alltid bra också på något sätt.
Ja,
men det är klart, det finns ju många man kan lyfta då.
Roligt,
men man skulle kunna ha han som högerback också, för han är ju högerback i en trea, så att skulle kunna sätta ut den där.
om vi tittar någon bättre.
På bekostnad av Kyle Walker som ju...
Ja, precis. Det är i och för sig svårt att ta bort Kyle Walker.
Ja, han har varit väldigt bra.
Ja, det har varit.
Ja. Jag tror inte Aspi tar sig in alltså.
Nej, det kanske blir utanför. Det är i så fall på Tarkovskis bekostnad.
Ja, precis. Då tycker jag att det är roligare med Tarkovski bara för att
det är roligt.
Man får in en spelare från Burnley och det är ju kul.
Sant.
Mittfält,
Nick Pope är väl nästan trea där bland målvakter.
Ja, alltså reservmålvakten Pope.
Det trodde man inte.
Nej. Det var liksom det var väl i, var det inte i matchen mot Liverpool? Jag vill minnas att han kom in som avbytare i den matchen. Och då känner man att shit, nu ska vi äntligen få hål på det här försvaret. Och han stoppar allt. Och sen dess har han gjort det.
Ja.
Han har stått där och räddat rubbet i stort sett.
Jag vet inte ens, alltså Heaton, alltså hur är det med hans skade? För jag tänker alltså, om han kommer tillbaka och är hel, alltså då kan ju han knappast peta Pope när han har gjort det så bra nu.
Nej.
Jag vet faktiskt inte.
Samtidigt så är Heaton också en väldigt duktig målvakt.
Ja, det är han ju.
Och sen ja, det har faktiskt varit rätt mycket duktiga målvakter den här säsongen. Jag tycker Jordan Pickford har varit väldigt bra i Everton. Även fast Everton har varit usla stundtals, så tycker jag Pickford
har haft några matcher där jag tycker han har gjort några konstiga utbuxningar och såna här grejer. Men ja, som du säger, såklart det är ju Englands framtid där.
Ja, så är det onekligen. Ett mittfält då. Är det en 4-4-2 vi ställer upp? Ska vi vara såna?
Nej, inte 4-4-2.
Det är ingen som spelar 4-4-2. 4-3-3.
Ja, det är någon måtta får det vara.
En defensiv mittfältare.
Ja, Fernandinho är ju, tycker jag, svår att komma förbi. Ja. Jag tycker han har varit bättre än Matic och alla andra med faktiskt någon distans.
Han har varit majestätisk centralt där.
Verkligen. Okay.
Det är svårt att komma förbi De Bruyne på en av de offensiva.
Ja, verkligen.
Och det är nästan svårt att komma förbi David Silva också.
Ja,
det är Coutinho i så fall.
Ja, det är Coutinho som möjligtvis skulle kunna utmana David
Framför
Silva.
Framför Silva, ja. Ja, vi ska ta Coutinho där då. Salah till höger då.
Ja, det måste man ju. Harry Kane centralt.
Kane centralt. Och så
Sterling eller Sané.
Ja, Sterling spelar ju till höger. Så jag gillar ju inte att flytta på spelare. Nej. För mig är det Sané eller Hazard då till vänster.
Ja, Hazard har varit bra också.
Hazard har spelat forward nu i 5-3-2. Men han var ju vänster i 3-4-3.
Han var skadad rätt länge också i början på säsongen.
Så fullständigt magisk.
Ja,
spelmässigt
väldigt bra.
Alltså om lagkamraterna gjorde mål på alla hans chanser han serverar dem. Då skulle han haft liksom 25 assist den här säsongen.
Och om Morata bara kunde förvalta ett friläge någon gång i
inte bara han. Han har ju för fan serverat lagkamrat efter lagkamrat på silverfat de senaste 2 månaderna. Och de bränner och de bränner och de bränner. Jag skulle förstå han om han är frustrerad med sina lagkamrater. Både den ena och den andra dagen. För mig Hazard.
Ja. Jag håller med.
Du håller med?
Ja.
Men där har vi det.
Vem skulle du annars kunna ha varit? Sané eller?
Nej, men det är Sané.
Ingen från Arsenal. Nej.
Sanchez har ju inte varit.
Nej.
Han har inte varit där och.
Nej.
Det är om man är
jag konstaterar bara.
Ja, ingen från Arsenal. Jungmin Son har ju varit bra liksom, men han är inte så bra. Nej.
Men sen Firmino, han har ju också varit alltså väldigt bra. Det känns som att det är ju
Jesse Lingard spelar ju centralt. Han har varit bra senaste månaden.
Ja,
men inte så mycket innan dess kanske.
Ja, men det har ett bra lag ändå tycker jag.
Ja.
Alltså, det känns som att
jag tänkte på vänsterbacken där. Kan Ashley Young kanske utmana?
Nej, för kort tid
Alonso.
Tycker jag. För kort tid. Han gjorde några matcher, sen kom Shaw in, då flyttade Young över till höger dessutom. Ja. Så nej, lite för få matcher.
Ja. Sen tycker jag Son också har varit väldigt bra just den senaste tiden. Gjort det fantastiskt så det,
Men vem petar du då i så fall?
Ja, exakt. Det är ju det som
det är ett starkt lag. Det är svårt att ta sig in.
Men han
där.
Får vara på bänken då. Så vi kastar in honom.
Ave skriver: tror ni Klopp räknar Lallana som Coutinhos ersättare under våren när Keita och Lemar inte verkar bli av?
Ja, det tror jag.
Kort och gott, ja, det tror jag också.
Det ska bli intressant ändå att se om de får loss Keita. För att, tycker du ändå att det är ganska många rapporter som indikerar att det faktiskt kan bli av.
Det tror jag är Jag tror de jobbar på det. Mm. Så får vi se om det händer. Det handlar nog lite grann om hur Keita beter sig också.
Får bråka sig bort.
Precis.
Klassiskt.
Kom ihåg kapningen där, där under sommaren, där alla spekulerade innan han kapade lagkaptenen på en träning i Leipzig precis inför premiären, när det var mycket snack om Liverpool och allt det där, och han verkligen, och då media i, vart är han ifrån i Afrika? Han är från ett litet land där det står helt still. Är han gambian eller något sånt där? Nej.
Nej, är han inte.
Det här är
Guinea.
Guinea är han från, ja, precis. Och guineansk media liksom var ute och svingade rätt hårt och hade ju då uppgifter på att Keita och hans familj och de ville till Liverpool och så vidare, och så kom den här huvudlösa kapningen på lagkaptenen i på en träning då, som höll på att skada honom rejält liksom, precis för ligastarten och sådär. Vi får väl se om han försöker sig på något nytt sånt. Han är ju lite galen. Den där. Ja, vi får se vad som händer. Men jag tror också att Lallana är Klopps kille på den positionen nu när han är tillbaka från sin skada. Per-Axel Fredriksson skriver: har inte Jack the Lad ändå mest Barca-DNA i hela ligan? Nästan som ett rinnande Iniesta från 08 den senaste tiden. Och nu kanske vi får besinna oss lite grann där, men han har varit bra. Jack Wilshere.
Det kan inte finnas någon annan spelare i Arsenal idag som är så älskad som Jack the Lad.
Han är ju deras kille liksom.
Ja,
han har ju varit, de skulle liksom bygga laget runt honom. Men jag menar, det är ju fantastiskt. Jag menar, för ett år sedan satt han på bänken i Bournemouth. Och nu skriver Arsenal-supportrarna så här om honom: han är given i startelvan och han är den som allting kretsar runt, och han äter glutenfritt.
Men det är ju, ja, just det.
Det är det som gör det.
Nej, men det är ju det Arsenal behöver lite också, någon som faktiskt vill någonting. I en tid där det snackas om att Sanchez ska lämna och Özil ska lämna och alla ska lämna, så är det kul att se någon som faktiskt tar chansen och faktiskt levererar. Han var ju fantastiskt bra mot, framförallt mot Chelsea.
För det vet man, det tror jag alla känner, alltså att Jack Wilshere brinner för Arsenal. Så är det ju bara liksom. Det är hans klubb. Jag tror att han alltid kommer älska Arsenal. Jag tror att han kommer aldrig spela för en annan toppklubb i England om han har möjligheten att spela i Arsenal liksom. Det tror jag inte kommer hända. Och det är ju precis vad det laget behöver på planen. Lite ledarfigurer och lite någon som verkligen vill walk the extra mile liksom, på något sätt. För då har vi sett att storstjärnorna inte riktigt har gjort alla gånger den här säsongen.
Nej, vi får väl se hur det blir med kontraktssituationen. Det känns ju som att det har inte hänt någonting där än, av vad jag vet.
Nej.
Han står fortfarande.
Man håller på att förhandla, men det kommer bli av. Jag hoppas bara att Arsenal också förstår värdet av att ha en sån som Jack Wilshere i det här laget just nu, att han kommer vara väldigt viktig för dem. Så är det. Hörrni, det var faktiskt allt vi hann den här tisdagen. Klockan springer ifrån oss. Det har varit en lång diskussion om det där laget, Team of the Year, till slut. Det är inte så konstigt. Tack Kalle, tack Frida för att ni kom hit. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka igen.